Vad är du mest orolig för? Worst case scenario skulle hända under intervjun?
Ja, jag tror inte jag har något worst case. Det är väl mer att jag inte kan komma på något smart svar. Att jag blir lite stum och känner att jag inte vet vad jag ska säga.
Du kan i alla fall vara trygg i förvissningen om att alla de stumma konstpauserna, de kommer vara kvar i programmet när det sänds. Okej. Okay.
Det blir bra.
Då kör vi igång.
Yep.
Gabriella Finnborg, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
VD för Prat PR, för de som inte känner till ert bolag, ditt bolag. Vad gör ni för något?
Vi är en PR- och kommunikationsbyrå som jobbar med att hjälpa företag att höras och synas i olika sammanhang. Vi hjälper dem att paketera sina budskap och se till att föra ut storyn om företag eller produkter eller tjänster.
Vi kommer ju prata lite grann om PR och den branschen som du verkar i, men också om hur du byggde upp ditt bolag. För, visst var det 15 år sedan?
Ja, jag startade precis faktiskt för 15 år sedan. Den 5 september så 2000 så drog jag igång byrån. Och då började jag ju som ensam konsult och körde själv i ungefär i ett halvår. Sen fick jag lite för mycket att göra och insåg att jag behövde hjälp. Och då tog jag och anställde en kompis till att börja med. Och sen efter...
Inte det sista man ska göra, anställa en kompis?
Jo, det är precis det rådet man får. Men just då funderade jag inte så mycket över vad jag behövde, utan det var mer att jag behövde avlastning. Och sen gick det någon månad och sen så insåg jag att jag måste ha mer folk. Och då anställde jag två konsulter, PR-konsulter med erfarenhet. Och sen på den vägen kan man säga att det är. Vi har fortsatt och fått nya uppdrag och växa och bygga byrån.
Hur många är ni nu?
Idag är vi 24 anställda och vi finns i Stockholm och Göteborg.
Och av din dialekt, nu kanske jag är fördomsfull, men det låter som att du också kommer från Göteborg ursprungligen.
Det är helt rätt. Jag flyttade till Stockholm 98 och hade ju tidigare hade jag jobbat både som marknadschef, jag suttit på kundsidan och jag hade jobbat på reklambyrå. Och sen flyttade jag till Stockholm och då hamnade jag i PR-branschen och insåg att det här är mitt element, det är här jag vill jobba och det är det här jag vill hålla på med. Och så körde jag det i 1,5 år, nästan 2 år på en byrå innan jag väl hoppade av då och startade eget.
Varför, hur gammal var du då? 2000 när du startade eget?
Gud, måste jag räkna. Men då var jag 32. Mm. Och då kan man räkna ut hur gammal jag är nu.
Precis, fram med miniräknarna där hemma. För dig som är, känner dig hugad på att få reda på sånt. Men jag tänkte mer så här, om man tar situationen. Gabriella kommer från Göteborg, precis flyttat till Stockholm, ish. Och hon varit anställd fram till 32 år och då säger du upp dig. Vad var det som hände egentligen?
Ja, jag jobbade ju väldigt mycket. När jag kom till Stockholm så var det helt fantastiskt härligt att få komma till storstad. Jag jobbade jämt. Man levde i det här mediebruset. Man var ute mycket, festade ganska mycket. Och var egentligen alltid påkopplad. Så att jag hamnade väl någonstans i ett läge där jag kände att jag kanske jobbade lite för mycket. Och behövde ta ett break. Och det började med att jag åkte till Västindien och seglade i 3 veckor. Och där träffade jag en massa vanliga människor som hade hoppat av och startat eget. Och jag tror att jag insåg att om de vågar och kan, då borde jag också kunna göra det. Så att jag såg liksom framför mig att frilanslivet skulle göra min vardag lite lättare.
Är det där de hamnar? I Västindien? Alla enskilda företagare?
Jag tror absolut att företagarna hamnar typ där i april, maj någon gång när alla andra har högsäsong och jobbar jättemycket. Det är då man har tid att åka iväg.
Mm. Härligt, jag tar det där med mig.
Tycker jag, det ska göra.
Var det någon speciell person du träffade som fick dig att tänka till?
Det var det. Jag träffade en tjej på båten som heter Ebba Blitz. Som hade varit i mediebranschen. Hon hade jobbat som programledare för tv. Och varit i reseprogram och lite olika mediasammanhang. Och jobbat mycket som moderator. Det har väl blivit mer på senare år. Men då hade hon ju varit ute och synts en hel del. Och hon körde eget. Och hon berättade ju liksom väldigt inspirerat om hur, vad kul det är att man kan ta vilka uppdrag man vill. Och man behöver inte tacka nej till något som man, eller man behöver inte tacka ja till någonting som man inte vill jobba med, utan man kan tacka nej. Och det blev en väldigt spännande liksom inspiration. Vi hade jättemycket snack när vi satt på den här båten. Så att när jag kom hem så hon var ju den som peppade mig och sa bara, det är klart ska köra, hoppa liksom. Och jag är inte säker på att jag hade vågat om jag inte hade blivit lite pushad över den här kanten. För det är ju väldigt risky, det känns ju läskigt att lämna den här trygga anställningsformen och bli egenföretagare.
Har ni kontakt idag?
Ja, absolut. När vi hade 10-årsjubileum för 5 år sedan då. Då var Ebba med och på våran fest och då försökte vi liksom lite grann knyta ihop säcken. Och då, det var ju för mig ett avstamp att har man drivit ett företag i 10 år, då har man bevisat att det går. Och för mig som, då hade vi också drivit prat, då hade jag drivit prat och med lönsamhet alla år. Och det var ju också ett väldigt stort betyg att inte bara det att driva företag utan också göra det med god marginal. Vi tjänar pengar varje år, vi gjort bra jobb. Fortfarande samma kunder som är kvar. Inte alla förstås, men flera stycken som har varit kvar ända sedan början. Så det blev som något kvitto på att vi gjorde rätt. Och 2010 då bestämde jag mig också för att nu drar vi igång och breddar verksamheten lite. Och det var då jag startade i Göteborg. Och det blev också ett sätt att komma tillbaka, inte hem, men i alla fall till rötterna lite grann.
Var det viktigt att starta i Göteborg först när du visste att du hade lyckats?
Ja, det var det.
Så att du inte skulle träffa polare på stan som du behövde skämmas inför? Var det så, eller?
Jag tänkte nog inte så mycket att jag skulle skämmas, men...
Om det inte skulle funka, menar jag. Då vill man inte förlora i sin hemstad. Det är bättre att köra det i Stockholm.
Ja, men jag tänker nog tvärtom, att jag känner mig väldigt trygg i min hemstad. Så hade jag misslyckats där så hade det varit förlåtande, tror jag. Men det fanns inte på min karta att det skulle misslyckas. Så att jag tror inte ens att jag funderade över tanken. Utan när vi hade framgångsrikt byggt upp en bra bas i Stockholm, då kändes det som att nästa steg var Göteborg och steget efter det var Malmö eller Skåneregionen. Så långt har vi inte kommit ännu. För någonstans har det också varit viktigt för mig att det är inte, jag har inte bråttom. Jag ska inte bygga liksom Sveriges största byrå på kortast tid, utan jag vill ju vara med och bygga Sveriges bästa byrå och kanske framtidens PR-byrå. Och då gäller det att göra det så att man hänger med. Både jag och byrån och våra kunder. Och vi ska växa organiskt.
Vi ska komma till det där sen om vilka krav som ställs idag jämfört med förr. Men jag tänkte också gå tillbaka till den absoluta början, det där halvåret. Precis när du satte igång. Vad hade du för resurser? När du precis började som egen. Hur såg det ut? Ge mig liksom den första månaden 2000. Var satt du liksom detaljer?
Första månaden. När jag startade igång då, jag hade ju mitt kontor hemma. Och jag bodde i en liten tvåa på Gärdet. Så köket var ett kök som man inte kan sitta i. Vilket innebar att kontoret var i mitt sovrum. Det första jag skaffade mig som jag kände då var ju att man måste ha en kopieringsmaskin, för att på den tiden fanns ju inte internet och smarta telefoner på det sättet som är idag, utan all pressbearbetning gjordes ju genom att faxa ut och trycka upp riktiga pressmappar och sånt. Så att det första jag beställde var en väldigt stor kopieringsmaskin som var ungefär lika stor som min säng. Så jag hade en säng, en kopieringsmaskin och ett litet skrivbord och en telefon. Och där satt jag och jobbade. Och jag gick ju knappt ut på dagarna. För att i början är man ju väldigt mån om att det ska funka. Så att jag satt och ringde och skrev och ringde och skrev. Och försökte få ut mina liksom, kunders uppdrag.
Men hade du mer kunder från innan eller? När du startade eget?
Nej, det hade jag inte.
Hur fick du tag i dem då?
Det var väldigt viktigt för mig när jag skulle starta att jag inte skulle starta genom att jag hade... Det var ju liksom, jag ville ju lämna det gamla och starta någonting helt nytt. Men jag hade ju också jobbat som säljare, alltså för att försöka dra in nya uppdrag. Och jag jobbade i media, med media och med PR. Och jag hade... Det första som hände egentligen när jag väl hoppade av, då berättade jag det för några som jag känner. Och en utav dem...
Förlåt, kort. Förlåt. Bara, vad var det för jobb du lämnade?
Jag lämnade en PR-byrå där jag hade varit anställd.
Ja, förlåt, dina vänner.
Ja, men då berättade jag ju förstås för alla att jag skulle starta eget. Och då blev jag kontaktad av en journalist på Svenska Dagbladet som skulle göra ett reportage om det här med att när man kommer tillbaka efter semestern och väljer att göra någonting annat i livet. Och då blev det ett uppslag i Svenskan om att jag hoppat av och startade eget företag. Och det resulterade i att folk läste om det. Jag blev kontaktad av också en gammal kompis som hade jobbat på PR-byrå som skulle sluta. Och som hade blivit kontaktad av en kund som hon då kände att men det här vore väl perfekt för Gabby att starta med. Så att första dagen jag fick börja jobba så fick jag åka till Linköping och drog helt enkelt igång rakt av och började jobba med ett medicinteknikföretag.
Det är ju en kund liksom. Hur lyckades du fixa fler? Hur gjorde du för att sälja? Vad är dina knep där?
Att sälja handlar ju, alltså jobba som konsult handlar väldigt mycket om förtroende. Och att sälja kunskap eller sälja liksom rådgivning. Man ska ge tips och råd om man ska göra. Jag hade ju fördelen av att många av de kunderna som jag hade jobbat med tidigare hade en väldigt bra relation med. Så när deras kontrakt gick ut på den byrån som jag hade varit innan, då kom de och kontaktade mig igen. Så att efter några månader så fick jag väl kanske 4 nya uppdrag eller nya kunder som på ett bräde kom. Och det var då jag liksom var tvungen att ta in min kompis. Men innan det så var det är att ringa. När jag startade så var jag också i kontakt med Arbetsförmedlingen. Och så fick jag hjälp med att starta eget bidrag. Och då hade de också bett mig göra en affärsplan. Att man ska gå igenom liksom, vad är affärsidén, vad är målet, vad är visionen. Vad ska du åstadkomma, vad är det för kunder, vilka kontakter har du. Och det här med att göra resan så noggrant från början att jag fick verkligen skriva upp alla människor jag kände, vilka jag tänkte att jag hade ingångar på. Jag kontaktade mina gamla arbetsgivare, gamla arbetsplatser, jag hade ju varit på reklamsidan, på reklambyrå, kollade med mina gamla kollegor om det fanns uppdrag där. Så att det första man gör är ju egentligen att sätta igång och bara börja göra sig lite känd runt omkring och se om det är någon som har behov av PR-tjänster.
Krävs att vara orädd, eller? Vad är det för förmågor som man ska ta tillvara på hos sig själv för att kunna komma dit också?
Alltså man är ju livrädd när man startar eget. För att man, ja det är man ju, för att man inser ju att ska jag kunna betala min hyra så måste jag ha pengar. Jag måste få in ett uppdrag. Och det är både en rädsla och en enorm drivkraft. Och visst, man kan ju säga att mod krävs för att våga ta alla de här telefonsamtalen och ringa och sånt där. Men jag tror att det mest modiga jag gjorde det var att hoppa av. Nästa steg är ju att det är nog hela tiden den här drivkraften av att jag vill inte misslyckas. Och det blir det blir som en eld som man har i sig, att man jagar. Och det kan jag säga så här i backspegeln att efter att jag slutade, jag trodde ju att jag skulle sluta och få lite mer fritid och inte jobba så mycket som jag hade gjort innan. Men när jag startade eget och så länge jag har drivit eget så har jag nog aldrig jobbat så mycket som jag gör nu. Och det har jag gjort hela tiden. Det blir ju som en livsstil. Jag brukar ibland säga att jag jobbar som PR-konsult, men det är inte bara ett jobb. Det är ju också en livsstil och det är ett sätt att leva. Jag har det med mig hela tiden.
Men du skulle ju inte vara så stressad. Du skulle ha tid över till annat. Hur känns det då att du jobbar hela tiden nu? Är det någon skillnad i känslan menar jag?
Ja, det är det ju. För att den stora, jag pratar ibland med mina medarbetare om det här. Men den stora skillnaden tror jag det är att jag kan styra över. Jag kan lite mer styra över min egen tid. När man är anställd så är man ju både. Man har ju sina kunder som är ens uppdragsgivare. Men sen har man ju också sin chef som är ens uppdragsgivare på något sätt. Eller som arbetsgivare. Så man sitter ibland lite i kläm där. Att man ska hela tiden jaga in mer och mer pengar för att på något sätt betala. För att företag ska tjäna pengar. Och det var någonstans en viktig drivkraft för mig att visst, vi måste tjäna pengar, annars går det inte att driva företag. Men man behöver inte maximera vinsten varenda år, utan det är viktigt att det är långsiktigt, viktigt att man gör rätt saker för kunder. Och då är inte alltid kronor och ören det viktigaste hela tiden. Sen måste bolaget tjäna pengar och man måste vara lönsam, annars går det inte. Det går inte att växa, det går inte att utvecklas, det går inte att betala löner, det går inte att betala hyra. Så att pengar måste man tjäna. Men man kan ha olika förhållningssätt till det här, tror jag. Och ja, men i mitt fall så har det väl... idag kan jag känna att jag kan i alla fall prioritera. Om jag inte vill jobba, vill jag jobba en lördag så gör jag det. Vill jag vara ledig en tisdag så kan jag vara det. Och den förmånen tyckte jag inte riktigt att jag hade när jag var anställd.
Men även om man går runt på känslan, kan du vara det? Kan du vara ledig en tisdag?
Idag kan jag det. Men för 5 år sedan kunde jag inte det.
För de som går omkring och lyssnar på det här och själva har gått omkring kanske i år och tänkt att de också vill slå sig fria, starta eget eller vad så. Vad har du att säga till dem? Har du något bra ord på vägen?
Ja, jag tror faktiskt att mitt absolut bästa tips är att göra lite hemläxa innan man hoppar. Alltså börjar man att titta på vad har jag för fördelar, vad har jag för liksom brister, vad är jag stark på, vad är jag mindre stark på, vad har jag för kontakter, hur skulle jag kunna dra igång? Alltså redan innan man hoppar så ska man börja fundera igenom på vad har jag i bagaget. Och vet man inte det, liksom vet man inte själv hur man ska gå tillväga, så finns det en fantastisk bok som jag gick och köpte på Akademibokhandeln som heter Har jag de rätta kvalifikationerna för att starta företag? Och jag köpte den här boken, den var super basic, det var liksom 30 frågor. Och det var allt ifrån liksom, har jag några kontakter, känner jag någon, dat. Och det var ja. Jag svarade liksom ja på varenda fråga och insåg att, ja men shit, jag har förmågan. Och grejen är att jag tror att alla har förmåga att kunna starta eget och driva verksamhet. Men sen måste man vara övertygad om...
Tror du verkligen att alla har det?
Jag tror att, de som verkligen går och funderar på det, de har det. Men om man inte funderar på det, då är man inte i den, liksom, då är det inte det man drivs av. Men om man ens liksom tänker tanken att jag skulle kanske köra själv, då har man förmågan. Men det man inte har oftast, det är modet att våga hoppa. Och det är det jag tycker att man ska bara liksom försäkra sig för sig själv att om jag tittar på vad jag har för förmågor och vad jag ska kunna klara av, det är klart jag kan hoppa.
Vilka krav tycker du ställs på PR-branschen idag som inte ställdes för 10 år sedan? Vad är det för krav man måste möta upp mot?
Jag tycker att PR-branschen har vuxit och utvecklats enormt mycket de senaste 10 åren kanske man kan säga. Och ännu mer de senaste åren. Och det har ju att göra med att PR-branschen har fått en helt ny spelplan att jobba på, som är sociala medier och internet. Som sagt, när jag började då fanns det inte på det sättet, utan då jobbade man med pressreleaser och pressbilder och man tryckte upp allting och gjorde fina presskits som man liksom skulle dela ut manuellt. Idag fungerar det överhuvudtaget inte på det sättet. Nyheter sprids ju inte bara genom att man skickar en pressrelease. Den kan inte sälja nyheten själv, utan det måste man ju sälja in. Det är mycket mer personlig bearbetning tycker jag idag. Och handpåläggning. Så det är det ena när det gäller liksom de här mer traditionella medierna. Men sen jobbar ju PR-byråer mycket mer mot att bygga relationer och skapa content och skapa innehåll och underhålla relationer med kundernas olika målgrupper genom sociala medier. Och det är ju en helt ny arena som branschen egentligen inte har jobbat med tidigare. Så att jag tycker att PR-branschens eller PR-konsultens yrkesroll, om man ska kalla det för, den har förändrats. Det ställs ännu högre krav på konsulterna idag att man ska kunna ännu fler kanaler, ännu fler medier. Man ska inte bara kunna det traditionella utan också det digitala. Plus att med det digitala så har ju kommunikationsdisciplinerna på något sätt integrerats mer med varandra. Så nu kommer de här gränsdragningarna, liksom, vad gör webbyrå, vad gör reklambyrå, vad gör PR-byrå, vad gör contentbyrå. Alltså det finns ju så otroligt många olika discipliner där man någonstans hela tiden är lite gränsöverskridande. Och det gör också att det inte bara är komplext för oss som jobbar med PR, utan det är också väldigt komplext för kunderna idag att veta vem är det jag ska köpa vilken tjänst av. Och där kan man inte säga att det är vattentäta skott mellan olika företag, utan där skiljer det sig ju jättemycket från bransch, verksamhet, om det är produkt eller tjänst eller vad företaget håller på med. Så att jag tycker att världen, PR-branschen generellt sett, den har blivit mycket mer komplex.
Och det räcker inte med en fax, en telefon och en säng längre på Gärdet?
Nej, inte alls, utan man behöver otroligt mycket mer.
Vad gör du då för att hålla dig uppdaterad?
Alltså det handlar...
För att känna till alltså alla kanaler och liksom, vad man ska använda för kunds räkning.
Jag tror att det handlar ju hela tiden om att vara nyfiken och vara intresserad av att lära sig nytt. Vi pratar väldigt mycket om det här, om förändring. Att världen befinner sig hela tiden i någon slags förändring och vi måste vara föränderliga. Och man måste vara anpassningsbar utifrån det. Det har gjort att vi har startat något som vi kallar för fredagsprat till exempel. Så en gång i månaden så har vi externa personer som kommer hit och pratar och berättar. Och det kan ju vara allt ifrån nya tekniska plattformar som man får ta del av. Eller att det är andra byrådiscipliner som berättar lite grann och ger tips vad de gör. Men det är också våra leverantörer när det gäller bevakning, omvärldsanalys. Olika parter helt enkelt. Eller att vi själva liksom kör inspirationsföreläsningar för varandra med kreativa case. Vad har hänt? Vad gör andra? Och sådär.
Men hur benägna är, nu kanske det inte var det, men andra konkurrenter att komma hit och berätta hur de jobbar?
Ja, men vi har inte andra PR-byråer, men nej. De kommer, jag har faktiskt inte frågat, de kanske vill komma. Men det finns ju väldigt mycket frilans. Alltså, som jag själv var en gång i tiden då när man hoppade av. Alla vill samarbeta med varandra. Vi har samarbeten med flera stycken, både digitala byråer, mediebyråer. Och i det fallet så kan det ju vara så att man går igenom ett uppdrag som man har jobbat tillsammans med och delar med sig av det.
Hur är du som chef?
Får fråga mina anställda.
Nej, men du har ju någon uppfattning själv också.
Jag är ju... Å ena sidan är jag ju för snäll, tror jag, ibland. Det är svårt att vara väldigt hård, men man måste vara... Jag kan vara väldigt bestämd. Jag vet ju vad jag vill, vilket betyder att jag har höga förväntningar på mig själv. Vilket också gör att jag har väldigt höga förväntningar på mina medarbetare. Och det pressar ju folk ibland, att jag pressar dem och jag pressar mig. Samtidigt är jag ju väldigt mån om att man ska känna sig sedd, att man blir uppmärksammad om man gör vad man gör och att det man gör syns och hörs. Och jag är också mån om att man ska ha roligt på jobbet. Och då försöker jag skapa förutsättningarna för det. Sen är det ju lite grann upp till alla att göra så att det blir roligt. För någonstans så handlar det ju om att i våran värld, när man jobbar som konsulter, vi blir aldrig bättre än våra konsulter är. Så att det är ju liksom, byrån bygger ju på att man har rätt personal, rätt talanger, rätta liksom inställningen. Och jag tror att som min roll som chef så handlar det ju mer om att skapa förutsättningarna för att personalen och medarbetarna ska göra ett bra jobb.
Hur menar du att du är för snäll?
Ja, men om någon vill göra någonting på ett speciellt sätt som jag kanske själv inte tror på, då kan jag ibland ha lite svårt att säga att nej, men det får du inte, utan ja, men prova då. Och då kan jag nästan redan innan tänka så här, det här kommer inte riktigt lyckas, men jag måste ge dem chansen. Jag vet inte om det handlar om att vara snäll eller inte, men det är väl ett sätt.
Men har du alltid rätt då? När de vill testa själv?
Ja, nej, jag bara skojar.
Sa hon och liksom etsade fast i blicken i mig. Ja, okej. Okay. Jo, men så här. Det finns en fråga som, vad heter han? Det här pratade Michelin om förra veckan. Det finns en gammal general från USAs armé som idag har en egen rekryterings- och headhuntingbyrå i USA. Han blev intervjuad utav The Guardian, tror jag att det var. Där han berättade om den viktigaste frågan han ska ställa, som han ställer i rekryteringssamtal. Och det är, vad skulle en person som inte tycker om dig säga om dig? Så nu säger jag det inte dig. Vad tror du, Gabriella?
Jag tror att Oj, du måste tänka lite.
Den är svår.
Ja, men jag tror att någon skulle säga kanske att jag är lite mesig, lite feg ibland. Jag har ju ett kontrollbehov. Jag har ett väldigt stort kontrollbehov. Och det kan ju begränsa ibland. Och jag tror att de som har blivit besvikna på mig eller som inte liksom har varit, som inte är nöjda med dem, jag vet inte om de är mina ovänner, för jag tror faktiskt inte jag har några riktiga såna här ovänner, men de skulle nog möjligtvis tycka att jag är lite feg.
Och det här kontrollbehovet, det var det jag hade tänkt att fråga dig också om, går från PR-konsult, marknadschef, man ska vara väldigt självgående, man förutsätts ta väldigt mycket ansvar själv. Och nu sitter du i arbetsledande position där en stor del av jobbet väl går ut på att delegera och lita på andra. Klarar du av det alltid?
Nej, det är den största utmaningen tycker jag. Att bygga, när man ska bygga företag. Man kommer till ett läge, när vi var 8-10 personer, då kunde jag fortfarande leda arbetsgruppen och känna att jag hade kontroll. Sen när vi växte och blev större, då tappar man någonstans på vägen lite grann det kontrollfunktionen eller kontrollmöjligheten. Samtidigt som att ju större byrån blir, desto viktigare blir det. Och då inser man att man måste skapa en infrastruktur internt. Alltså processer och strukturer och kanske lite mer av det här lite tråkigare pappersarbetet. Plus att jag själv har insett att jag måste ju bestämma mig för, ska jag vara PR-konsult eller ska jag vara vd? Och någonstans på resan bestämde jag mig för att nej, men jag måste nog lära mig att bli en riktigt bra ledare. Om jag ska kunna bli både bra för byrån men också bra för kunder. Så att jag tog ett beslut för, ja, men i samband med att vi fyllde 10 år, då bestämde jag mig för att nu ska jag försöka jobba på mitt ledarskap. Och det gör jag hela tiden, varje dag. Inte bara det att försöka delegera och släppa ifrån mig. Och jag misslyckas ofta. Men skam den som ger sig, tänker jag. Det är ju bara att köra på.
Mm. Ja, men kan det inte bli lite ensamt ibland när man är liksom högst upp?
Jo, men då gäller det att man skaffar bra sociala liksom, nätverk runt omkring en.
Så att du kan liksom debriefa dig hos någon?
Ja, det har jag också sett som en viktig del under hela den här resan. Att när man startar eget så måste man ha bollplank. Man kan inte göra allting själv, utan man måste ha bollplank och ventilera saker och ting med. Så att jag har alltid haft allt ifrån själv här på prat, advisory boards, och nu senast har jag ju haft styrelsen, en extern styrelse som jag har som bollplank. Och de är ju väldigt involverade liksom i verksamheten, så då kan jag ju prata rent operativa frågor också med min styrelse. Och de fungerar ju ibland som nästan som en förlängd ledningsgrupp som man kan ha ett utbyte av. Men utöver det så har jag ju också engagerat mig jättemycket i olika nätverk och kvinnliga nätverk och ledarskapsgrupper och suttit gott till så här styrelseutbildningar och, men också försökt att kompetensutveckla mig inom kommunikation. Så att jag tror att det där utanför perspektivet är värt jättemycket för att man också ska kunna växa i sin ledarroll på byrån.
Nu kommer en liten elak fråga, men jag tänker när du sa att du skulle bestämma dig för att bli en bra ledare när ni hade fyllt 10 år. Är inte det väldigt sent att komma på att man ska börja leda andra när man redan har varit igång så länge?
Ja, men det var just det att jag inte såg mig själv som... Alltså jag brinner för kommunikation. Jag brinner för att hjälpa mina kunder att bli framgångsrika i sina affärer och i sina kommunikationer och i deras dialoger. Så att jag har liksom inte sett mig själv som en företagsledare, utan jag har bara sett att jag behöver mer människor omkring mig för att vi ska kunna lösa uppgiften. Så jag kanske inte riktigt alltid har varit helt schysst, men jag har inte sett på min personal som, och mina medarbetare som de starka personerna och kunniga personer som de är, utan jag har sett dem som ett, kanske lite grann ibland, att de ska hjälpa mig, att jag ska, inte bara jag, men att jag och prat ska göra duktigt och göra bra ifrån oss till våra kunder. Och det har jag fått äta upp ganska många gånger. Och jag kan ju ibland liksom tycka att jag har varit en förfärlig människa och inte skött liksom relationer med anställda alltid. Men samtidigt så, jag har alltid gjort mitt absolut bästa. Jag har gjort så gott jag bara kan. Jag är inte utbildad till att vara chef. Jag har inte gått några, liksom hade inte gått några ledarskapskurser. Man gör ju utifrån bästa förmåga. Och någonstans där, liksom, man kan absolut säga att det var lite sent. Men det var väl någonting som hände där. Att jag insåg att jag måste välja väg. Och jag måste också börja se människorna som är runt omkring mig. Därför att byrån är ingenting utan medarbetarna.
Men du, hur öppen kan man vara med sina medarbetare, sina anställda, om ens egna svagheter när man är i en sån beslutande position och ska förväntas leda andra? För jag tänker sådär att det finns en oro ungefär som att en förälder gråter inför sina barn, liksom, att man bildar en osäkerhet i familjen.
Ja, jag har provat olika varianter. Jag har börjat gråta inför medarbetare när man har haft liksom alldeles för svåra samtal som jag bara tyckte att det varit jäkligt jobbigt. Om man har behövt säga upp någon eller... Och det är inte jag som ska gråta utan det är kanske en andra person. Men det, är liksom, det hände för väldigt många år sedan i och för sig. Och sen ifrån det så inser man att nej, men jag kan inte vara visa känslor utan bli ganska kall. Och då stänger man av sig själv. Och det var inte heller bra. För då saknar man ju någonstans empatin. Man visar inte att man ser den andra. Jag tror att man efter bästa förmåga. Man måste kunna visa känslor. Man måste kunna visa om man blir både besviken, arg, ledsen. Men man måste också kunna ta beslut. Och det tror jag att det har väl varit den viktigaste lärdomen att som jag har lärt mig. Att jag måste ibland ta väldigt tråkiga beslut eller tuffa beslut. Och är man förankrad i beslutet så brukar det gå ganska bra ändå. Och vad jag menar med att vara förankrad, det är liksom att jag har hunnit att tänka igenom varför gör vi det här, varför är det viktigt och att jag kan förklara varför. Och jag tror att den här tydligheten är, man kan aldrig vara tillräckligt tydlig.
Men du, när vet man, det där är ju, jag förväntar mig inte att du ska ha ett liksom 100% svar på det, men när vet man att man har fattat rätt beslut? Vad är det i dig som är liksom den avgörande ögonblicket när du vet, det här är rätt, nu kör vi på det?
Det känns rätt.
Var?
Ja, det känns rätt. Det känns rätt i magen. Jag känner mig lugn. Alltså från att vara ganska stissig till att liksom när man landar i ett beslut, då kommer liksom ett lugn. Så jag blir trygg. Jag känner att ja, men det här kommer bli bra. Och det gör också att när man väl kommunicerar, när jag väl har kommunicerat någonting, alltså om det har varit något svårt beslut eller någonting, då märker jag också att alla runt omkring mig, även om man har frågor, så accepterar man det. Och då känns det som att ja, men då är det här rätt beslut.
Ja, men du, jag tänker ändå utifrån ledarskapsperspektiv. Två anställda börjar bråka med varandra. Och man märker att de är två... Jag lägger upp ett scenario. Låt oss säga så här. Två stycken av dina PR-konsulter som är otroligt begåvade. Och du vill ha kvar bägge två. De är väldigt viktiga och de har ett stort kundansvar och sådär. Sen råkar de i luven på varandra och det börjar bli bråk. Hur gör man? Hur ser man till att lösa konflikten?
Jag tror ju alltid på samtal. Jag har haft allt ifrån konflikter till... det har hänt saker på byrån som inte har varit så bra mellan personer. Och jag tror någonstans alltid att för mig har det alltid handlat om att man måste lösa konflikter så fort det bara går. Man måste ta tag i de här personerna. Jag har pratat med dem enskilt, men jag brukar också sätta folk i samma rum och så får man prata tillsammans. Och där min roll är egentligen bara liksom att lyssna och låta båda två få prata. Så att i en sån här situation som du lyfter upp nu, om två stycken hamnar i luven på varandra, då tror jag att till att börja med så måste man sätta sig ner och ta in båda i rummet och försöka få dem att prata med varandra. För konflikten ligger uppenbarligen inte mellan någon annan, utan det är de två som har en konflikt. De får prata med varandra och jag kan sitta som någon slags lyssna av, bara och höra vad de säger. Och kanske också lite grann hjälpa till att tolka, förklara, se vad jag hör, liksom berätta vad jag hör att de säger. Och ibland, om det nu skulle vara så att konflikten är så stark och att det inte går att lösa, då måste man ju, då får ju var och en liksom känna efter vad är viktigt, och då kanske man inte ska tvinga någon att vara kvar, eller man kan ju inte gå emot någons innersta drivkraft, utan den måste man ju på något sätt lyssna på. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man låter den eller båda eller den ena, eller att man landar i okej, vad känns bäst för mig. Antingen väljer man att sluta och kanske gå vidare. Och då är det ett, då får man ta det. För det, jag tror alltid så här, det som händer, det händer, och det finns en mening med det. Och det är liksom, det är precis som det ska vara. Och då är det som det ska vara. Då ska inte de två vara på samma arbetsplats, utan då ska en sluta. Men min erfarenhet är också att när man gör så här, att man tar de här dialogerna, att man direkt adresserar om det är ett problem, att man faktiskt kan lösa konflikten. För det är ibland en bagatell som sitter i botten som gör att det inte har funkat. Och då får man kanske prata och prata och prata innan man liksom kommer fram till vad det är. Men det är värt det.
För den som lyssnar som har startat eget, som börjar få in en massa jobb och känner för att nu måste jag anställa någon, och man är precis på väg att ta det klivet ut, vad har du att säga till dem?
Att börjar man att anställa, så ska man vara beredd på att det är en investering man gör. Man måste ge den andra personen en chans att komma in i uppdraget eller liksom komma in i jobbet. Och man kan inte förvänta sig att när man går från att vara en till att bli två, då kan man inte börja med, tror jag, om man inte liksom har jättestora uppdrag, att det kommer att betala sig med en gång. Man måste ha lite uthållighet. Det tror jag är det första man ska tänka på. Sen det andra är att man verkligen gör en tydlig arbetsfördelning. Att man verkligen tydligt ser, okej, det här är mitt ansvar och det här är ditt ansvar. Så att man gör tydligt med vad man förväntar sig av den andra personen. Och när man bara går från en till att bli två, då är det en parhäst man skaffar sig på ett eller annat sätt. Och då är det superviktigt att man också pratar igenom förväntningar, motivation. Vad är det som kommer driva dig? Vad driver mig? Jag tror man liksom behöver lägga lite tid på att lära känna varandra. Att man inte bara kastas rakt in i att göra jobbet. Utan den här investeringen i att förstå den andra personen, den är guld värd, för den får man igen sen.
En lång weekend på Djurenäset med lite herrgårdssteg.
Ja, eller segling på Västindien.
Ja, just det, för den som har råd med det. Ja, men vad bra. Gabriella Finnborg, stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Kommunikationspodden produceras av Storstad Medieproduktion.